Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter, från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Stefan Dahlbo, vd för Fabege, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverrir Thor.
Säger vi hej och välkomna tillbaka till Kvartalet och hej Stefan Dahlbo.
Hej.
Välkommen. Allt bra?
Det är bra, tack. Ja, eller säg så här. I det lilla och medelstora perspektivet så är det jättebra. Mm. I det lite större perspektivet och allt som händer i omvärlden så kan man ju säga att det är sådär.
Mm. Vi kommer komma in på det alldeles strax. Men om vi börjar, är du nöjd med rapporten? Den ser ju,
jag är jättenöjd med rapporten.
Ser ju väldigt stark ut.
Ja. Nej, men det var en stark rapport. Framförallt för att vara första kvartalet så hade vi en bra överskottsgrad. Vi hade bra ökning av intäkterna. Vi hade en fantastisk värdeökning som fortsatte. Och så att det har varit en positiv nettouthyrning, så att det har varit bra.
Okej. Vi ska höra vad Niklas Höglund har att säga.
Ja, då var det dags för snabbanalysen av Fabeges första kvartal. Och Fabege redovisar en stark rapport som dock är något under analytikernas förväntningar på förvaltningsresultatet när man tittar på Dagens Industri. Men är upp med drygt 10% på år, vilket är riktigt starkt. Nettouthyrningen fortsätter att vara på plussidan trots ett litet kvartal som bolaget själva trycker på och en stark avslutning som man hade förra året. Omförhandlingar av hyror är fortsatt upp med 8% i första kvartal. Det är något under förra årets omförhandlingar som slutar på 11%, men totalt så rapporterar bolaget en tillväxt på 8% på lika basis i sin hyresportfölj, och det är ju stöd från projekt och en stark underliggande tillväxt på 4% i portföljen. Det här är betydligt bättre än index som ligger på 2,8 och underbygger värdena framåt. Vakanserna framstår som fortsatt den svaga punkten och upp något, ligger på 11% i Q1 och drivet av att Skatteverket flyttar ut i Solna. Och om vi går över till värdeskapandet så var omvärderingseffekterna fortsatt riktigt starka, drivet av både kassaflödesförbättringar och projekt. Bolaget startar året starkt med omvärderingar som motsvarar cirka 2,7% i Q1, så att det är riktigt bra drag under galoscherna. Och det underbygger ju att substansvärdestillväxt med hela 16% jämfört med förra året med återlagda utdelningar. Och det här är ju, substansen är också upp med lite drygt 7% då per aktie sedan årsskiftet. En riktigt imponerande, särskilt om man beaktar den här låga belåningen som bolaget har. Och det sätter ju också lite frågetecken när det gäller den värderingen som man har idag med en kraftig rabattvärdering. Det lirar inte alls som det ser ut i dagsläget. När det gäller hyresmarknaden så bekräftar bolaget bilden av en fortsatt stark marknad även in i det andra kvartalet. Något vi på JLL kan skriva under på. Så det har definitivt hållit i sig. Och aktien har ju fortsatt gott och svagt trots vändningen i hyresmarknaden. Och aktien handlas idag till cirka 35% rabatt mot senaste substansvärdet, vilket ska jämföras med 15% rabatt vid senaste uppdateringen. Bolaget får därmed inget betalt för sin starka värdetillväxt kring projektutveckling trots att förutsättningar för avkastning har förbättrats. Både när det gäller investeringar i tomställda ytor och nya projekt. Här är ju då dock börsen lite mer försiktigt inställd till projekt då, och det är ju projektkostnaderna som kan vara ett hinder framöver eller skapar osäkerhet. Men det håller ju också tillbaka utbudet generellt och ger balans på den totala eller hyresmarknaden. Och dessutom så har ju bolaget historiskt sett haft riktigt bra koll på kostnaderna och har ett bra track record. Men det är väl något som de får betalt för när marknaden vågar ta till sig tillväxt igen. Det är en turbulent börs och det är inte bara Fabege bland fastighetsbolagen som har haft det tufft och haft en negativ omvärdering. Däremot så är någonting som sticker ut är den låga belåningsgraden och den tydliga förbättringen i hyrestillväxten. Något som borde skapa riktigt bra slagläge framåt. Fabege är också ett av få bolag som har adderat förvärv nu under kvartalet. Man har ju köpt en fastighet i Älvsjö för drygt 800 miljoner. Och det här är ju någonting som kommer att stärka kassaflödet ytterligare i andra kvartalet. Och hjälper till att skapa en bra kudde i ett stigande ränteläge. Bolaget fortsätter att redovisa några punkter lägre räntekostnader även i första kvartalet. Men det viktigaste är att se styrkan i portföljen. En styrka som de har möjlighet att bygga vidare på i en stark hyresmarknad och med en stark projektportfölj.
Och så tackar vi Niklas. Du nämner ju värdeökningarna som ju sticker ut över 2 miljarder på ett kvartal. Hur förklarar du det?
Nej, vi gör ju, detta kvartal har vi gjort nästan halva, eller över 40% har varit externvärderat. Mm. Och det är där mycket av, alltså de, jag tror att det är så här att de transaktioner vi sett i de marknader där vi är har varit på väldigt bra nivå. Och vi såg en del i slutet på förra året och så vidare. Och sen har ju värderarna läggat lite grann där. De har gjort dem, vi har ju som princip att följa de värderingar vi får. Och jag tror att det har varit en läge lite grann i deras på det sättet att de har inte riktigt trott på det. Och sen kommer man, och fortfarande så har vi en bra bit kvar i värderingarna ner till det som har sett syns i transaktionsmarknaden. Mm. Mm. Så att det har varit... det har ju varit fantastiskt starka marknader, så det är så. Det är där, det, och det är det som syns i värderingarna.
Okej. Det är ju, vilket jag har varit inne på i tidigare poddar, men det är ju ännu mer aktuellt nu. Du nämner ju det som händer i Ukraina och öster om oss, men hela världen känns ju som att ja, det är lite vad som helst kan hända just nu. Inflation, om vi tittar på det är ju ändå det som är mest relevant kanske för den dagliga driften av verksamheten. Du är ju finansperson som vi är inne på i varje podd. Hur liksom, det är ju en långsiktig, alltså en ganska långsiktig utveckling vi ser. Hur är det orolig idag? Mer orolig än vad det var för tre månader sedan.
Jag är mer orolig än för ett år sedan. Mm. Och det är väl rätt självklart, jag menar, när det kommer sådana här chocker. Det som jag tycker mest oroande är att den globala kedjan fungerar ju inte riktigt längre. Mm. Vi har leveranser från Kina som har fått väldigt mycket av olika insatsvaror. Mm. Fungerar inte. Transporterna från Kina. Vi kunde för ett år sedan kanske kunde jag säga att det fanns en logik i att stängning av Suezkanalen som var då, att det hade gjort fördröjningar. Nu har det fått mycket större effekter. På toppen av det så kan vi lägga Ukraina-kriget och Rysslands invasion som skapar det. Inflationen kan vi tro att en del, det går ju förklara med liksom att det kanske planar ut, och då kommer den ju att definitionsmässigt att minska. Å andra sidan så är jag orolig för löneförhandlingar nästa år. I större utsträckning får vi ju fortfarande. Så att, klart jag är mer orolig idag än jag var för ett tag sedan. Och för över situationen både för priserna och på tillgången på olika produkter.
Kommer det att påverka Fabeges? Ni är ju ganska projekttunga. Insatsvaror, alltså priserna blir högre, det finns brist på varor. Nu är det ju ny oro för vad som händer i Kina på coronafronten, vilket innebär att det kan ju bli ännu mer förseningar på olika leveranser. Mm. Alltså, ser du någon risk att er projektstrategi kommer att behöva justeras?
Alltså, vi har inte bedömt det idag, för att det är så långa projekt, va? Och det är ju snarare att vi måste anpassa oss hur vi jobbar med dem och hitta andra varor. Jag är mer fascinerad också över att vi inte har haft förseningar under hela pandemin. Mm. För där såg vi också att det var ju problem med leveranser över många bitar, men då hittade vi andra leverantörer. Och där tror jag att vi har en fördel som är lite större kanske, som har möjlighet att kunna göra det. Mm. Däremot tycker jag självklart ska man vara ödmjuk, va? Inför det. Men vi har ingen stor påverkan i de existerande projekten. De projekt vi sitter nu i, materialet i kostnadsmässigt, men säg en tredjedel kanske. Mm. Och det är klart att det vi har ju ofta bra marginal till det också. Alltså, så att, det är klart att det är mycket tuffare idag än när bara allting springer åt andra hållet. Mm.
Ser du framför dig att man som utvecklare, och nu är det ju byggarna såklart som ändå står ju för själva materialet egentligen, men att man kommer behöva ändra liksom hur man tänker kring lagerhållning, hur man tänker kring liksom beställningar kanske från er sida?
Ja, det tror jag. Nej, men det är klart man påverkar om man försöker. Det har ju varit väldigt lätt under många år. Mm. Jag tror också vi måste, att det här kommer hållbarhetsarbetet gå hand i hand med att man återanvändning. Det har vi någonting vi har velat jobba med oavsett. Den kalkylen blir kanske ännu bättre också. Det är inte bara för miljön utan också ekonomiskt. Mm. Mm. När jag växte upp så vet jag att på byggena fanns det de som stod och drog ut spikar. Mm. Och tog de vägen? Mm. Alltså, eller hur jobbar vi med det idag? Mm. Det har ju ofta varit att vi har kört iväg materialet. Mm. För de är enklare, snabbare, billigare. Men det är inte säkert att Jag tror det är ju det vi håller på med nu, tittar på uppe på Haga Norra har vi ett projekt som är återvinningshuset eller hållbarhetshuset som återjobbar med återvinning material. Så att det kommer att bli, jag tror vi måste tänka lite av många skäl. Mm. Tänka kreativt och vara lite testa olika bitar.
Mm. Du är inne på det här med kalkyler också. Och det är ju, tänkte jag skulle försöka mynna ut i, alltså priset på pengar stiger. Vilket innebär i slutändan att kravet på en avkastning på eget kapital kommer stiga på sikt. Alltså, blir det svårare för kalkylen att gå ihop, bortsett från allt annat?
Nej, alltså vi har väl vant oss, vi ska kanske för bra kalkyler i många fall. Mm. Det har varit för lätt i många fall under rätt många år här, eftersom vi har både haft nedgången av gilderna, vi har haft stigande hyror, tror väldigt lite kostnad och bra koll på kostnad. Det är lite annan, det är back to, alltså det är lite basic på det sättet att det är liksom du får inte hjälpen av de här externa faktorerna, utan du måste jobba med din, det är mer gnet. Mm. Både i förvaltning och i bygg.
Mm. Det brukar heta att som man bäddar får man ligga. Har vi bäddat för det här? Genom att vi har haft det för bra? Liksom, både på,
vad var det? Men klart att de sista och efter finanskrisen och hela den här extrema strömmen av billiga pengar. Mm. Det är klart att det har varit onaturligt på många sätt. Men det tror jag många av oss har tyckt. Mm. Och många av oss har pratat om det och alla har varit glada för det.
Mm. Mm. Ja, precis.
Men och ingen har riktigt velat se det. Men det är ju många... På det sättet är det ju inte att... vi trodde ju aldrig räntorna skulle gå under noll.
Nej.
De var ner under noll. Att de stiger till någon procent hade i historiskt sett varit väldigt låga nivåer. Nu tycker vi att det är väldigt höga nivåer. Mm. Men det är väl mer att det går så fort.
Mm.
Och det är ju trenden som är det, alltså det är ju riktningen som är det jobbiga på det sättet innan vi anpassar oss för det. Va?
Mm. Den här, alla, man pratar ju om svarta svanar. Nu kommer det ju en hel flock med i alla fall gråa svanar.
Mm.
De som du säger, det här har inte varit helt oväntat även om det har varit jätteoväntat. Är det här, jag frågade Ulrika Hallengren i förra podden, liksom, krig, inflation, pandemi, kan det bli mycket sämre?
Absolut. Klart det kan, för att kriget är fortfarande lokalt.
Mm.
Så att det vi bara hoppas och ber för att det inte sprider sig.
Mm. Mm.
Och att de får slut på det där borta, framförallt. Och sen inflation... Den är ju fortfarande oklar vad den tar vägen. Va?
Mm. Och vad det beror på.
Och vad det beror på, exakt. Jag menar, dämpa sig en del av prisökningar som sagt, så blir det en annan sits. Mm. Så att det kan bli mer långvarigt. Så att jag tror bara vi är i början på... Det är många frågetecken som finns där ute.
Mm.
Så att alla analytiker och som jobbar med makrofrågor och sånt har väl mer att göra och mer att tillföra än på många, många år. Mm. Att hjälpa till att lotsa oss. Rätt.
Problemet är bara att de har aldrig sett inflation. Eller de flesta av dem.
Nej, de flesta av dem har ju inte gjort det. Jag menar, några av oss är ju tillräckligt gamla för att komma ihåg både. Men då hade vi en fast växelkurs en gång i tiden. Då hade vi inget EU, men annars hade vi ju... När jag växte upp så var det inte aktuellt att åka till Ryssland eller Sovjetunionen.
Mm. Det är inte heller just nu.
Och det är inte just nu heller, va? Mm. Men det var ju av andra skäl. Kina var det ingen som kunde åka till. Alltså vi har ju haft en globalisering, vi har haft urbanisering, vi har haft digitalisering, vi har fallande räntor. Det är klart att det har varit en otrolig dynamik i världen i många år som nu får sig en törn.
Mm. Vi är ju bättre rustade än tidigare att hantera pandemins effekter genom att vi kan jobba hemifrån. Men är vi bättre rustade som samhälle rent generellt, tror du? Jämfört med, nu är det inte lastgammal även om du är några år äldre än mig.
Ja,
det är jag är ändå så pass gammal att jag kommer ihåg 100% inflation på Island i början på 80-talet.
Ja.
Men är vi ändå, som sagt, är vi bättre rustade nu än vad vi var för typ 25 år sedan?
Jag tror inte man kan jämföra på det sättet där, för det är helt olika förutsättningar.
Mm.
Och jag menar, det är också helt olika förväntningar, det är olika demografi. Vi lever mycket, i genomsnittsåldern på de 25 åren har vi gått upp ett antal år.
Mm.
Så vi har nya utmaningar, skuldsättningen i samhället är... på statsnivå väldigt mycket högre.
Mm.
Hushållen är mycket högre skuldsatta. Å andra sidan har de också mycket mer tillgångar. Så att det slår på. Jag tror att vi har sjukvården ser annorlunda ut. Va? Jag tror det är svårt att jämföra, utan man måste nog titta på där vi är idag. Va? Och då är det klart att då har vi många utmaningar i hela samhället.
Mm.
Vi pratar väldigt mycket, kretsar mycket kring våldet och kvaliteten på skolan och kvaliteten på vården och så vidare. Men sen har vi hela hållbarhet med miljöutmaningarna. Och definitioner av vad vi kan påverka och inte påverka och så vidare. Så att, nya utmaningar.
Mm. Bra, jag tänker att vi ska gå lite in på själva rapporten också. Det tänkte jag börja med på samma tema. Ni har ju, jag tittar lite extra den här, av naturliga skäl, den här perioden på låne- och kapitalbindningen. Mm. Ni har ju en räntebindning som är ganska framtung. Ni har närmaste 3 åren har ni ändå 13 miljarder som behöver refinansieras. Mm. Hur känner du där?
Nej, men vi har bra, jag känner mig rätt, för vi har, dels har vi bra förfallstruktur. Vi har ju inte 13 miljarder under rätt många förfall. Mm. Rätt många. Nu har vi ju, ska det också ställas i relation till 30 miljarder. Mm. Och kapitalbindningarna kan du inte få lika länge. Mm. Så att vi har ju väldigt stark balansräkning. Mm. Vi har en väldigt ren balansräkning, för vi har ju bara rena lån och eller med bankerna och obligationsmarknaden och så har vi bankfinansiering. Va? Så att det är ju liksom en ren, bara inga hybrider och liknande. Så att jag känner mig väldigt stark där. Va? Sen när det gäller räntebindningen så har vi ju sista åren, som jag brukar säga, spekulerat i att vi har ju tagit rätt mycket swappar på 9, 10 och 11 år. Mm. Och vi har 75. Med facit i hand skulle man gjort mycket, ännu mer. Mm. Så vi har, där har vi ju en relativt...
Så det är en långt skydd på räntan, så att säga.
Ja, så alltså relativt sett var på delar i alla fall. Mm. Totalt sett har vi över 75 eller har vi 75% med så som är så kallat säga bundet, va, men det är klart att de blir korta en dag varje dag, va. Mm. Men vi har många nu som är 9, 10 och 11 år. Så att jag tycker det känns... Nej, jag tycker vi har en bra balans.
Okej. Ser du framför dig att man kommer att lägga om finansieringen? Alltså viktningen bank kontra obligation?
Nej, alltså jag tycker vi har en bra mix där och den ska vi fortsätta ha. Vi vill vara en bra kund hos de stora nordiska bankerna. Mm. Vi har några andra som vi har jobbat mycket med och sen obligationsmarknaden. Mm. Så jag tycker vi har en bra mix. Så jag kan inte säga att inga radikala omläggningar. Mm.
Okej. Om vi går lite in på transaktioner, du var inne på det tidigare, stark marknad. Ni har gjort 2 stora förvärv nu hittills i år. Dels under kvartalet och det är ett som ni gjorde nu i april, som var ju väldigt intressant i Älvsjö. Var kommer de här liksom att bidra med?
Du kan säga att vi har gjort 3 stora, för det första är det ju att vi har köpt Älvsjö då, som vi tillträder nu i slutet på denna vecka. Mm. Som jag tycker är en jätteintressant fastighet, välbyggd en gång i tiden av Ericsson för egen tillsammans med Skanska, över 20 000 kvadratmeter, så en stor pjäs. Va? Mm. I ett söder om stan där det finns ont om kontor idag, relativt låga hyror, och vi köper på ett pris som vi tycker är intressant. Va? Så vi har potential, långsiktig potential på hyrorna, på värdet. Och därmed på värdet på gilderna, för det är högre gilder än på många andra delområden i Stockholm. Och sen finns det lite projektmöjligheter också. Va? Så den tycker jag är... Och sen är det också de som kanske inte råder, vi konfaltar den från vår Hammarby-gäng, för det ligger relativt nära. Det är lägre hyran i Hammarby, så att de som kanske, det finns en uthyrningspotential där när vi sitter och pratar med kunder. Mm. Och den är i princip fullt utnyttjat idag. Va? Så sen generatorn 10 i Flemingsberg, ja, det var ju sista pusselbiten i princip för att ha hela det området. Den här har ju ingått i vår plan, så att säga, för att titta på hur vi ska jobba med hela detaljplanen nu med kommunen. Nu börjar det hända i Flemingsberg. Vi har ju satt spaden i marken för operan Dramaten. Alfa Laval räknar vi med efter sommaren här. Mm. Och det huset har varit större. Så generatorn 10 var en viktig pusselbit. Det tredje förvärv vi gjort är att vi har köpt tillbaka egna aktier. Vi har tyckt att vi har köpt vårt eget bestånd till en bra rabatt. Så att det tycker jag man ska räkna som ett förvärv också. Mm. Så det är ju det alternativet vi hela tiden har i det här sammanhanget.
Jag vill komma lite mer in på det. Men om vi börjar med alltså söder, eller söder om stan, är ju... Det brukar heta söder om stan bor man, norr om stan jobbar man. Mm. Den här förskjutningen...
Hörde du hur omodernt det där lät?
Jag är också gammal.
Nej, men det är väl precis det som håller på att hända. Va?
Ja, förskjutningen.
Att det behövs mer moderna kontor söder om stan. Ja, ja. Och det är för hela de företag som finns där. Sen så tror jag också att man, det är som du säger, man har bott söder om stan, jobbat här. Va? Men vi måste ju, Stockholm har ju ett antal flaskhalsar. Mm. Och vi är ju kring de spårbundna lägena. Och vi tror ju jättemycket på Normstan också. Jag fick frågan på analytikermötet igår om ni kan ni verkligen börja upp från en engelsman som inte hade varit i Stockholm.
Det var det jag tänkte fråga. Kommer ni inte konkurrera med er själva?
Nej. Utan vi tror det kompletterar varandra.
Okay.
Därför, det finns en logik i att man kan tro på Norrmstan, man kan tro på centrala Stockholm, man kan tro på Södermstan. För det är lite olika typer av produkter.
Mm.
Och det är Arenastaden en fantastisk produkt för de här lite större sammanslagna när man ska slå ihop kontor. Vi har lite större ytor och på vägen mot Arlanda nära den här spårbundna trafiken och alla de olika. Jättebra produkt för det. Centrala Stockholm har vi sett också många. Vi skulle kunna haft mycket mer lokaler inne i centrala Stockholm idag med de förfrågningar vi får för att vilja hyra där inne.
Mm.
Och vi såg också under kvartalet hur Volvo till exempel sätter sina Volvo Car sätter en ny IT-avdelning inne i centrala stan. Mm. Vi såg nu konsultfirmor som hyr fantastiska gamla Post- och telestyrelsens kontor på Grevturegatan och Birgarsgatan för en bit över 9000 tror jag det var som de annonserade på en stor lokal, hela huset.
Det var så.
Ja. Så det, där finns en jättebra. Och sen det söder om stan där man bor, men där det också finns väldigt många mindre och medelstora företag och många stora företag som kanske vill ha en second office eller liknande. Så att, sen i Flemingsberg så är det intressant där, det är ju alla det här som händer ner med dynamiken i med högskolan, med Karolinska, med KTH och allt det andra, hela akademin, för att de flyttar mer och mer forskning dit. Och det brukar vara ett bra tecken på att det börjar dyka upp företag också.
Mm.
Och det ligger ju på linjen Södertälje, Hagastad, alltså Life Science, Uppsala.
Mm.
Och då har vi Pharmacia, Karolinska och gamla Astra. Och så har vi då Karolinska i syd. Eller, där är. Så att, jag tycker det finns en logik i varför man kan ha alla tre.
En fundering som jag har faktiskt aldrig tänkt på förrän nu, men alltså, när man börjar bygga ett höghastighetståg, vilket jag kallt räknar med att man gör, ser ni liksom en, har det spelat in i beslutet att etablera i Flämpan?
Det är tillräckligt snabbt ändå.
Okay.
10 minuter in till stan, det kan inte bli så mycket snabbare.
Mm. Nej, jag menar när du får liksom den här hubben i hjärna som kommer att vara liksom, koppla.
Nej, men det är klart att det är klart att det har spelat in i att vi tror att tågtrafiken blir ännu mer, för du har närheten till Skavsta hjärna och så vidare också.
Mm.
På det hållet. Men det är tillräckligt snabbt redan idag utan in till Stockholm och till Arlanda på drygt en halvtimme. Så att det är klart att det är bara positivt om det kommer att gå ännu snabbare.
Bra, det är dags att börja runda av, men jag tänker uthyrningsgraden. Nettouthyrningen är ju positiv som du nämner. Ni kommer ju från ett väldigt bra år egentligen, 2021 på uthyrningsmarknaden.
Det är tredje bästa vi har.
Ja. Nu är ju Skatteverket utflyttat, så att ni har 89% uthyrningsgrad, har ju varit på 90-91 och då har ni ju fått ändå rätt mycket skit. Hur känner du där?
Nej, men jag alltså två saker som reflektioner. Det ena är att vi har positiv nettouthyrning.
Mm.
Men många av våra kollegor har ju också haft väldigt positiv nettouthyrning. Vi hade jättebra Q4, de har kanske fått något som har runnit över Q. Men Q1 brukar inte vara något bra kvartal på det sättet. Men det är hög aktivitet i uthyrning. Så jag tycker det är väl bästa svaret också på vår kontorsmarknad är på väg. Det är att det är bra siffror.
Okay.
Sen när det gäller vakanserna så den är lite svår att läsa den där siffran ibland. Även för mig faktiskt, ska jag vilja erkänna. För att det är så mycket äpplen och päron.
Mm.
Bocken, alltså Kungsgatan som vi har hyrt ut i konventum på jättebra nivå. Den ligger med som en vakans. Den är redan tecknad. Nöten med Skatteverket flyttar ut kom in nu. Va?
Mm.
Och där startar vi ett uthyrningsarbete nu som kan bli väldigt spännande.
Mm.
Sen har vi en del som är tomställt liksom för att vi håller på med projekt. Så vi ser inga strukturella vakanser på det sättet. Men vi sa igår att jag tror att en del av de här större ytorna som vi har till exempel Nöten, det tar några tag med ombyggnation och så är vi framme i 24 kanske. Då kommer de här, vi ska tillbaka till 5-6% vakans. För det tror jag vi kommer ha med tanke på alla projekt och utveckling och sånt vi har. Men där någonstans ska vi långsiktigt ha som mål att ligga.
Kommer ni ha, tror du, single tenant i Nöten eller kommer det vara?
Nej, vi kommer nog ha några, det är så stor fastighet. Så vi lanserar nu konceptet staden under tak.
Mm.
Där man ska ha en stor. Det ligger fantastiskt nere vid vattnet och det är mycket energi nu i organisationen för att visa att det där kommer att bli riktigt bra. Men det kommer inte bli singeltenant. Det kommer nog bli några stora tagare och sen så många mindre och medelstora.
Okay. Jättesnabbt bara innan vi rundar av med aktierna. Alltså det är ju otroligt svårläst marknad även där. Ni levererar ju en väldigt bra rapport tycker jag och ni matchar ju analytikernas förväntningar men ändå straffas ni på på börsen. Och jag tänkte på det här, ni köpte ju egna aktier. Ni har ju förlorat rätt mycket pengar på dem på sistone, skulle jag gissa.
Ja, vi har väl ett snitt på 125. Mm. Så att just nu ligger vi lite minus. Och för några dagar sedan låg vi lite plus.
Okay.
Och sen så det är väl svängt. Men jag tycker vi har köpt på en väldigt bra nivå. Mm. Vi har ju en NAV idag på nästan 180. Och det är klart att det är alltid ett verktyg i verktygslådan att kunna använda för att skapa värden. Va? Mm. Sen får vi ha lite längre perspektiv. Just nu marknaden är osäker. Alla fastighetsbolag har ju tagit stryk nu. Va? Mm. Och, vi och några till har ju varit, de Stockholmsbaserade kontorsbolag har ju värderats med rabatt mot den vi nu på under hela tiden, men många andra har ju handlats med kraftig premium. Men den är det ju i dagsläget till fler och fler som kommer tillbaka till att premium har försvunnit i alla fall. Så att, vi får se, vi får jobba på. Vi får fortsätta skapa värden. Vi hade för ett år sedan en substans på knappt 160, nu är vi på knappt 180 och vi har haft utdelning. Så att vi får fortsätta och sen ska vi se till att kassaflödet kommer successivt med alla våra projekt. Att de, i takt med de kommer så ska vi öka förvaltningsresultatet och liknande också, så det är på många sätt. Va? Men det...
Ser du framför dig att branschen behöver göra några typ inom situationstecken utbildningsinsatser för marknaden? Det är ju mycket spekulation om inflation som kanske inte alla har koll på hur det liksom...
Nej, alltså det behöver vi säkert, givet att man pratar om det överhuvudtaget så brukar vi få svaret vara ja.
Ja.
Jag tror att hela den här indexbiten, vi började året med 2,8% upp och så vidare. Sen rädslan för att ta kontoren vägen, där tror jag fortfarande vi har behöver bevisa. Mm. Jag tror att det bästa jag brukar säga är att ett bra bolag blir en bra aktie och jag tycker vi är ett bra bolag och då ska vi bara jobba på och liksom lägga till, visa att vi skapar de värdena. Va?
Är man långsiktig så klarar man det.
Sen tror jag att vi behöver... Men det är klart att när det är osäkert i omvärlden men vi behöver bevisa att vi kan leverera på det sättet som jag sagt.
Bra. Avslutningsvis, alla får den här frågan. Det är ju det här med det som händer i Ukraina. Hade du trott att under din livstid du skulle se ett sånt här krig i Europa igen?
Nej, det hade jag nog inte trott på det sättet. Jag trodde inte, och jag trodde inte att han skulle gå in på det sättet. Jag vet att Ukraina har ju haft väldigt mycket. Mm. Jag var där borta i Dnepropetrovsk. Vi mötte Ukraina i Davis Cup där för några år sedan. Jag var där borta 40 mil sydost om Kiev och insåg att det är ett väldigt splittrat land. Ju.
Mm.
De har också haft väldigt problem med sin tillväxt för att de har ett väldigt fattigt land.
Mm.
Men jag trodde ju inte att trots hur mycket ryssar att han skulle göra allvar av det här. Va? Mm. Utan att det skulle vara lite... Nej, det tror jag inte.
Ja, det är fruktansvärt det som händer i alla fall.
Nej, det är hemskt.
Ja. Stort tack, Stefan.
Tack själv.
Och tack för att ni har lyssnat.
Det här programmet görs på Beppo.